Välkommen till Bibeltimman och del 11 av det första Petrusbrevet. Från och med kapitel 2, vers 11 fram till kapitel 3, vers 7 så knyter Petrus samman den kristna frälsningen med läsarnas vardag. Alltså hur frälsningen blir tillämpbar i praktiken. Är så att frälsningen behöver ju omsättas i vår vardag. Och det vi nu ska läsa är ju ett bibelavsnitt som kanske inte så sällan brukar undvikas och som också är lite missförstått. Och om jag talar om hur jag tänkt att vi skulle dela upp den här avdelningen i tre, så får du samtidigt också veta bibeltexten för de närmaste tre bibeltimmarna. Idag då så ska vi läsa kapitel 2, vers 11 till och med 17, och där vänder sig Petrus till de troende som helhet och talar om deras relation till människor utanför församlingen och inte minst vilket förhållande som de bör ha till myndigheter. Sen i vers 18 till 25. Det får ju då bli nästa bibeltimma. Då ger Petrus råd till de som var den tidens tjänstefolk. Eller vi kanske, om vi ska försöka överföra det i vår tid, så skulle det väl kanske lämpligast vara att använda ordet anställda. För det är ju nog på det sättet vi kan applicera den undervisningen bäst in i vår situation. Och sedan i kapitel 3, vers 1-6, så vänder sig Petrus till gifta kvinnor, särskilt till de som lever då med en icke-troende man. Och i den sjunde versen så ger han avslutningsvis en kort uppmaning till gifta män. Men nu så ska vi gå in i den här bibeltimmans text, som alltså är från vers 11 till och med vers 17 i kapitel 2. Och jag börjar med att läsa vers 11 och 12. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna, så att de som anklagar er för att vara onda ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker den. Petrus han inleder här med en innerlig hälsning. Mina älskade, säger han. Han ser på mottagarna som sina och han refererar till sig själv i ett slags föräldraskap. Han upplever väl att han har varit med och fött fram dem. Och mina älskade, jag uppmanar er. Alltså här kommer praktiska råd. Uppmaning till att omsätta det de har fått uppleva i frälsningen in i sin vardag. Och det är ju så att vår auktoritet blir ju aldrig större än den kärlek vi visar varandra. Och den överlåtenhet vi visar varandra. Mina älskade, jag uppmanar er. Och så kallar han dem främlingar och gäster. Det här är ju ett återkommande tema, vi har redan talat om det. Den här världen är inte vårt hemland. Utan det är ju en plats som vi bor tillfälligt. Vi tillhör ett annat rike. Guds rike, som inte är av den här världen, som Jesus säger. Och ibland så kan man faktiskt fundera på varför den kristna kyrkan verkar ha större framgång i länder där förföljelsen är påtaglig. Kanske är det att det under sådana omständigheter är lättare faktiskt att kapitulera för främlingskapet än det är om man befinner sig i en kultur som är mer lockande och tilltalande. Den kultur som vi lever i, även om vi upplever hur det kanske hårdnar och blir trängre, är ju en kultur som i alla fall inte har ren och skär förföljelse. Och den lockar ju på något sätt alltid oss med sin acceptans. Den lockar med bekräftelse och på olika sätt ett välbefinnande och ett välmående här i den här världen. sånt där som vårt kött tycker sig må bra av. Och just alla de här försöken att stå med ett ben i världen och ett i Guds rike, det är ju inte helt ovanligt att man kan stöta på det. Men däremot då i ett samhälle som möter ett direkt avvisande mot tron, eller kanske en ren fientlighet, finns det liksom inte så mycket att lockas av. Så där blir det på något sätt, det finns inga alternativ, utan det får man bara kort och gott acceptera främlingskapet, att man inte riktigt hör hemma, eller inte, man hör inte hemma där. Nu är det ju inte så att vi bara är främlingar, utan vi är ju också gäster, och jag tycker det är viktigt att poängtera. För om man bara är främling så kan man lätt bli vårdslös och liksom avogt inställd gentemot allt man möter. Eftersom världen behandlar oss styvmoderligt. Men du vet att om man är gäst också så uppträder man ändå värdigt och man uppträder vänligt. För att vi är främlingar förvisso, men vi är också gäster här i världen och vi har ett stort uppdrag. I vers 12 så läser vi att vi ska uppföra oss väl bland hedningarna. Återkommer till det senare, men det är ju ett kristet förhållningssätt. Vi lever här i världen, men vi lever inte av den och vi anpassar oss inte efter den heller, och vi åtrår inte världens gillande och acceptans, men samtidigt så uppträder vi hövligt, vi uppför oss vänligt och med respekt för de människor som vi möter. Petrus, eller det här första Petrusbrevet, har ju en särprägel i ett avseende. Det är ju faktiskt det enda brevet i Nya Testamentet som på ett mer utförligt sätt behandlar det som vi skulle kunna kalla för en evangeliserande livsstil. Att då låta sitt liv tala, att låta det bli ett vittnesbörd om evangeliet. Det var ju så att i den miljö som mottagarna och de första läsarna av Petrus brev befann sig i, så var det ju svårt, eller för att kanske säga inte så rent av livsfarligt, att vara tydlig med sitt kristna vittnesbörd. I romarriket så var ju nya religiösa rörelser otillåtna. Och inte bara det, de anklagades ofta för att vara samhällsfientliga och skapa kaos och oreda, både i hemmet och i samhället i stort. Det var ju så att de kristna utsattes ju hela tiden för sådana anklagelser. Vi läste här ju i de här verserna att de anklagades för att vara onda. Därför uppmanar Petrus läsarna rent allmänt då till ett lojalt och tålmodigt uppträdande, vilket då på sikt skulle skapa positiva resultat, både vad gäller evangeliet men också deras egen situation. Nu är ju nummer ett, och det har vi pratat om. Vi har pratat om ordet och att ordet har framgång och att det är viktigt att predika evangeliet med ordet. Evangelium har ett budskap, eller är ett budskap, och behöver förkunnas. Det har vi talat om. Ordet är en säd in i människors hjärtan. Men som en uppbackning, eller som ett förberedande, eller kanske ett strategiskt alternativ, så gör vi alltid rätt och klokt i att låta livet tala. Att låta livet väcka ett intresse för Jesus Kristus. Det där är ett perspektiv som vi behöver ha med oss genom hela det här avsnittet. Så säger Petrus: håll er borta från de kötsliga begären. Trots en besvärlig situation med utanförskap och onda anklagelser om att vara samhällsfientliga, så är ändå begäret den verkliga fienden mot tron. Det är ju så här att man kan uppleva och känna begär. Det betyder ju inte att man inte tillhör Kristus. Däremot så är ju ett tecken på att man verkligen tillhör Jesus, det är att man inte utan vidare bara ger efter för att kasta sig ut i alla dessa utsvängningar och alla begären. Va? Finns liksom en motivation och en stark vilja i den som är troende att stå emot de här begären. Och skulle man falla för begär så upplever man ju genast att man överträder en slags inre och helig gräns. Och det här är ju ett tecken på att Guds ande verkar. Att det finns, att han har påbörjat ett gott verk i oss. Men om vi däremot bara ohämmat bejakar världens livsstil och låter liksom våra begär få fritt spelrum, så kommer det ju bli så att dessa begär börjar strida liksom mot vår egen själ. Vi blir ju splittrade på insidan. Och dessutom väldigt vacklande i vårt vittnesbörd. Och i ett längre perspektiv så kommer det där verkligen bli skada vårt själsliv. Så Petrus undervisning och hans uppmaning här är ju högaktuell. Den behöver ju också sägas med frimodighet även in i vår tid. Att hålla borta från de kötsliga begären. Låt er inte frestas till att uppträda ovärdigt och fiska efter människors gillande, utan uppför er väl bland hedningar. Ni är förvisso främlingar, men ni är gäster. Och att just det här uttrycket att uppföra sig väl, det skulle också kunna översättas att ha en vacker livsföring. Och med tanke på det som vi just nu har sagt, kluvna kristna, splittrade eller tvehågsna och vacklande människor har faktiskt också svårare att uppföra sig väl. De som försöker den här balansgången med att ha en fot i världen och den andra i Guds rike. För det är ju så att evangeliet och dess trovärdighet, den prövas i det offentliga rummet. Vi är så att säga under uppsikt, och att uppföra sig väl, det är ju att på något sätt kunna leva i smutsen men ändå obefläckad av världens lockelse till synd. Det talas om två effekter som det här goda uppförandet har med sig. Dels så står det att det täpper till munnen på dem som anklagar oss att vara samhällsfientliga. Nu lever ju inte vi i romarriket där det är kriminellt att vara kristen, men även kan ju vi ibland närmast ses som någon slags förbrytare när vi säger stopp och när vi inte liksom ohämmat deltar i alla möjliga aktiviteter och vad som erbjuds. Och när vi då liksom lever ett annat liv och kanske inte säger ja till det som de allra flesta säger ja till, så blir en sån livsstil en påminnelse och en tagg i sidan på dem som lever efter världens normer och det som är gängse och det som är då politiskt korrekt, om vi nu ska säga så. Men vet du, att genom ändå att leva det liv som man, att följa Jesus och att uppföra sig väl och att göra gott och så står att vi täpper till munnen på dem som menar att vi då i så fall skulle vara en slags förbrytare. För det andra så är det ju också så att det står här att de ser våra goda gärningar och prisar Gud en dag han besöker dem. Det här med evangeliserande livsstil. Vet du att den dag som det blir aktuellt för människor och där de känner sig sökta av Gud och så kommer de ju vända sig till dem som de tror har någonting att erbjuda, har någon vägledning att komma med. Det här, den dag där Gud besöker dem, det kan man ju ställa sig frågan vilken dag det är som åsyftas. Så jag tror man kan tänka på två sätt där. Det är så att Bibeln antyder ju, och även tycker jag vår erfarenhet säger oss det, att varje människa får vad vi nog ibland brukar kunna kalla för en besökelsetid ifrån Herren. En tid då de är särskilt sökta av Gud. Kanske har de hamnat i en viss säsong eller en viss situation i livet. Eller så möter de människor och det finns någonting i deras inre som slår till. Så det, vi kan ju tänka på den dag Gud besöker dem. Men det kan ju också syfta på den dag då Jesus liksom träder fram. Petrus, han har ju en framtidsbild av att Herrens dag, den kommer när människor börjar lovprisa Gud som ett resultat av de kristnas goda gärningar. Vi läser vers 13. Underordna er alla mänskliga myndigheter för Herrens skull. Både kejsaren som högste härskare och ståthållarna som är sända av honom för att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda. Det är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor. Ni är fria. Men använd inte friheten som täckmantel för det onda, utan för att tjäna Gud. Visa aktning för alla, älska era trossyskon, vörda Gud och ära kejsaren. Då kommer vi till praktisk tillämpning. Uppför er väl bland hedningarna. Då kan man tänka, hur uppför man sig väl? Och egentligen så kan väl allt sammanfattas med vers 17. Visa aktning eller respekt för alla. Älska era trossyskon. Och då är det frågan om den utgivande och villkorslösa agapekärleken. Vörda Gud och ära kejsaren. Och då får ju kejsaren stå då som ett exempel på myndighetsutövning, och det är ju framförallt vårt förhållande till myndigheter som behandlas i de här verserna. Vi ska slutligen också landa i den här versen, men på något sätt så sammanfattar det ju hela budskapet egentligen. Det här med uttrycket att vi ska underordna oss de mänskliga myndigheterna, uttrycket underordna ger ofta moderna bibelläsare väldigt negativa associationer. Det är inte så gångbart med det ordet i vår tid, men grundordet har ju med struktur att göra. Och det säger oss att vi inte är frikopplade från vårt sammanhang. Ett samhälle bygger ju faktiskt i viss mån på att vissa människor har fullmakt att fatta beslut för andra människors räkning. Och när då makthavare och myndigheter utför sina uppdrag på ett rätt och fungerande sätt, så fungerar de ju i förlängningen som Guds tjänare. Står det här att en sund maktutövning och sund myndighetsutövning, de straffar det onda och hedrar det goda. De agerar för människornas väl. Så uppmuntrar då Petrus sina läsare och också oss att vi ska agera för Herrens skull, säger han. Återigen då så har ju Petrus ett evangelistiskt syfte. Syftet med att uppföra sig väl bland hedningarna och att också underordna sig de myndigheter som vi har, det är ju att motbevisa de falska anklagelser som då riktades mot de kristna. Och inte på något sätt se till att de får vatten på sin kvarn. Att det visar sig att de kristna är alltså sabotörer liksom, och försöker att sabotera den samhällsordning som finns. Och för det andra så har han ju också helgelsen i åtanke. Alltså det ska ske, varje människa ska agera för Herrens skull. Att göra någonting för Herrens skull och för Jesus skull är ju att upphöja honom. Och brevets läsare, de uppmanas att agera på ett visst sätt därför att de tillhör Herren. Och att de vet att de tillhör Herren och är ambassadörer för Guds rike och för hans rike, och att de är sända av honom. Och att de också vet att det är han, Gud själv, som har makt över allt och alla. De vet att makthavarna förvisso har en makt, men att den är relativ, och att alla står under Guds absoluta yttersta makt, även då de inte tror det. Och genom här då att göra gott, så ska de då tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor. Bakom den fientlighet som då omger församlingen, vet du, så finns oförstånd och okunnighet. Och det är ganska viktigt att förstå, för att man blir i regel lite mer barmhärtig om man inser att det bakom fientliga handlingar finns oförstånd och okunnighet. Att de alltså helt enkelt inte vet bättre. Tänk på Jesu ord när han hängde där på korset: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Han antyder alltså att det de gör, det gör de i okunnighet och utifrån sitt oförstånd. Ni är fria, men använd nu inte friheten som täckmantel för det onda, utan för att tjäna Gud. Den här uppmaningen att underordna sig innebär ju inte att förslava sig, utan vi ska agera och uppföra oss som fria människor. Men just det här ordet och begreppet frihet kan ju också misstolkas, för det behöver ses från olika håll. Vi är ju inte, vi är fria från något, det stämmer väl. Vi är liksom inte längre utelämnade till synden och till våra begär. Så vi har blivit friköpta, vi har blivit fria från någonting. Men det är ju inte så att vi lever i något slags vakuum, utan vi är ju också fria till att göra någonting. Vi är fria nu att göra Guds vilja. Vi är fria att leva för Herren, vår skapare. Vi är fria att tjäna honom, och vi är fria att göra det goda. Använd inte friheten som täckmantel för att göra ont. Utan ta vara på friheten. Överlåt dig till att göra det goda. Överlåt dig till att tjäna Gud. Och det kan man ju då tänka och fundera runt: hur gör jag det på bästa sätt? Jeremia 29 och vers 7. Det står där: Och sök den stads bästa, dit jag har fört er i fångenskap, och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. Ja, vi är främlingar, vi är gäster. Vi befinner oss inte hemma vid. Vi är på bortaplan. Men det handlar ändå om att underordna sig och välsigna den plats där man bor. Att göra gott, och inte minst be för den. Så vi har ju ett uppdrag. Vi är sända. Vi är utvalda, vi är kallade, vi är sända att göra Jesus känd, älskad och efterföljd. Och vet du, går det bra för vår stad? Går det bra för den plats där vi är ställda? Går det bra för det område där vi bor? Då blir det bra för oss också. Snacka om win-win alltså. Och om vi läser ifrån första Tim 2, de två första verserna där, så ser vi också att vi är kallade att be för alla människor. Vi är kallade att be för de som bor och bygger i vårt område. Vi är inte minst kallade att be för de som leder och styr. Så här står det: Först av allt, wow, uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse. För vem då? Jo, för alla människor. Och sen, för kungar och alla i ledande ställningar. Varför det? Jo, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Tänk på vad det står, hur vi ska uppföra oss väl bland hedningarna. Vad det kan innebära att leva lugnt och stilla, va? Behöver ju inte sitta liksom med knäppta händer dagarna i ända. Men alltså att vi lever på ett sätt som inte liksom splittar och ställer till sus och dus och som omtalas i stugorna. Utan att vi lever till vår stads bästa. Att vi ber för den. Att vi har den på vårt hjärta. Vi ska inte använda vår frihet i Kristus som en förevändning för att sabotera och ställa till elände och försöka vara liksom allmänt besvärliga och mot myndigheter. Utan vi ska tjäna missionens sak. Och vi ska också visa tålamod i lidandet. Vi ska be för vår stad, för vårt samhälle, för vårt land. Så ska vi leva på ett sätt som behagar Gud och som lyser på evangeliet. Så att evangeliet blir känt, att Jesus blir upphöjd, ärad, känd, älskad och efterföljd. Sen vill jag ju då lägga till också att det finns ju en yttre gräns. Vi känner ju till de bevingade orden om att lyda Gud mer än att lyda människor. Och så är det ju att när människor och myndighet förbjuder oss uppenbarligen, eller väldigt påtagligt och tydligt, att göra någonting som Gud ändå befaller, va? Ja, då lyder vi Gud mer än människor. Och det är ju till och med så att tron kan vägra. Jag bara vill läsa Uppenbarelseboken, det 13 kapitlet, vers 10. Det står att om någon ska gå i fångenskap, då går han i fångenskap. Om någon ska dödas med svärd, då dödas han med svärd. Här visar sig det heligas uthållighet och tro. Och så är vi slutligen då tillbaka i vers 17. Petrus använder 4 imperativ, uppmaningar med utropstecken efter skulle vi kunna säga, som konkretiserar vad det här innebär i praktiken på ett väldigt tydligt och väl sammanfattat sätt. Vi kan börja med att titta på första och sista uppmaningen. Den första gäller ju alla människor, hur vi ska uppträda mot då alla människor och människor överlag. Och den sista uppmaningen gäller ju kejsaren. Och här är det faktiskt så att grundtexten använder samma grekiska verb. Ett verb som i det närmaste betyder att hedra. Så Petrus, han menar alltså att vi ska bemöta kejsaren med respekt och med heder. Men på samma sätt som vi möter alla andra med respekt och med heder. Och det här är ju provokativt i sig, va? För Petrus gör alltså ingen skillnad. På ett sätt så fråntar han ju kejsaren sin särställning, utan Petrus han manar till generositet. Alla människor, oavsett status och ställning, förtjänar heder och respekt. Att bemötas på ett respektfullt sätt, att bemötas för de människor skapade av Guds avbild som de är. Det andra imperativet, det gäller ju trosyskon. Här står det inte att vi ska visa våra trosyskon respekt och heder, utan det står älska. Och det är ju frågan om agapekärlek, va? Den utgivande, uppoffrande, osjälviska kärleken. Här är utmanande för oss i vårt västerländska den västerländska kristenheten, och vad gäller liksom församlingsliv och omsorgen om varandra, hur vi ser på varandra och hur vi tar ansvar för varandra. Älska era trossyskon. Det är liksom lite mer det, va. Det väger lite tyngre. Det är värt faktiskt att tänka ett extra varv på hur vi kan omsätta det i praktiken. Hur vi kan visa det gentemot varandra och i själva församlingsfamiljen. Och den tredje uppmaningen, och som också blir den sista för oss här, den handlar ju om Gud. Det står att vi ska vörda Gud, eller att vi ska frukta Gud. Det som handlar om Guds fruktan. Utifrån den tidens normer så borde det faktiskt ha stått att man skulle vörda eller frukta kejsaren. Men Petrus, han säger, ytterst sett så finns det ingenting annat som behöver fruktas eller vördas än Gud. Som är den som i slutändan dömer och ser till att rättvisa skipas. Herre, jag ber nu att du skulle hjälpa oss i det här som vi har läst. Som du har undervisat oss genom ditt levande ord. Jag ber att vi ska leva med en respekt för alla människor. Herre, du har skapat varenda människa. Du älskar varenda människa. Du har gett ditt liv för varje människa. Och lär oss att inte göra skillnad utifrån klass eller status eller någonting annat. Och jag ber också att du hjälper oss som troende. Att du för oss in i en större kärlek till varandra. En utgivande, osjälvisk kärlek som tar sig uttryck inom församlingen och i församlingsfamiljen. Herre, jag ber dig. Jag ber dig att vi skulle förstå vad det är att vara syskon i din församling. Och jag ber dig också att du skulle uppenbara för oss vad det innebär att vörda dig. Att frukta dig, Gud, Herre. Lär oss Guds fruktan. Låt oss inse att du är Gud. Och att du är den som har all makt i himlen och på jorden. Och i slutändan också dömer och låter rättvisa segra. Vi överlåter oss just nu i din mäktiga hand och i din omsorg. Amen.